Då fortsätter vi vår vandring genom Markus 10. Och nu läser vi vers 35 till 45. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker, eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och vänstra sida är inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de andra 10 fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem, och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Kristus. Må han nu lägga sin välsignelse till det, så att vi får en djupare insikt i orden. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Det här är egentligen väldigt intressant med tanke på att denne Johannes sedan skulle komma att skriva i sitt evangelium, där han citerar Jesus, Johannes 14 och 13. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Den bön som de nu ber kommer inte att bli besvarad som de önskar. I umgänget med Jesus, som förde dem in i en närmare kännedom om vem han var och vad han ville, mognade så småningom den djupare insikten fram i dem att man bara kan be om vad som helst om man ber i Jesu namn. Och det innebär att man ber som om Jesus skulle ha bett. Och därför helt i linje med hans syften, hans plan och hans önskan. Att be i Jesu namn är faktiskt att synkronisera sin vilja med hans. Och be om det som man tror är hans vilja. Eftersom vi i många fall inte känner Guds fulla avsikt med allt som sker, utom att han är god, och heller inte känner till hans tidsplan, så ber vi i enlighet med Herrens egen instruktion alltid: Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. I första Johannesbrev 3:20 kan vi läsa: Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och i första Johannesbrev 5:14: Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Ja, han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? Och Jesus frågar som vanligt, inte för att han inte vet. Han visste precis vad som komma skulle. Men för att Johannes och Jakob öppet skulle få ställas inför sin själviska dårskap. I psalm 139:4 kan vi läsa: Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Och det förstår vi, det är sant också om Jesus här. I Johannes 2:24 står det intressanta saker också. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Så Jesus vet vad de ska säga, men han har en tanke med att låta dem få säga det. Och de svarar, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Matteus låter oss faktiskt få veta att denna fråga framfördes av deras mamma. Och ja, antingen var det hennes idé som hon fick pojkarna att nappa på, eller mer troligt tror jag, utnyttjade de henne för att fråga och påverka Jesus. De kanske tänkte att han skulle lyssna mer på henne. Men när något inte är Guds vilja hjälper det inte varken hur man ber eller vem som ber. Vi kan läsa om det där i Matteus 20:20. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? Jesus använde bildspråk för det han ska gå igenom. Han har alldeles nyss ingående förklarat hur han kommer att få genomgå ett fruktansvärt lidande. Han har ju sagt att de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Och lärjungarna är fortfarande inne på ämnet om vem eller vilka av dem som är förnämast och märkvärdigast ibland dem. De söker position i fullständigt omåttlig ärelystnad och vill få hedersplatser i himmelriket. Detta trots att Jesus vid upprepade tillfällen undervisat om att det är den som ödmjukar sig som är störst i himmelriket, och att den som vill vara stor ska vara en anspråkslös tjänare. Och nu kommer de faktiskt med det största tänkbara anspråket. Lägg märke till att Jesus talar om lidande i bilden av att tömma en bägare och genomgå ett dop. Det blir bilden av att både hans inre och yttre människa ska omfattas av ett oerhört lidande, och att han i hela sin varelse ska ta straffet för sitt folks synder. Jesaja 51:17. Vakna, vakna, res dig Jerusalem, du som av Herrens hand har fått dricka hans vredes bägare. Så bägaren är alltså den vrede som Gud ska utstå över våra synder. Guds vrede över våra synder. Jeremia 49:12. Se, de som inte blev dömda att dricka ur bägaren tvingas att dricka. Skulle då du bli ostraffad? Nej, du ska inte bli ostraffad utan tvingas att dricka. Bägare är alltså att utstå ett straff, att utstå vrede. Uppenbarelseboken 14:10. Då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Eller 16:9. Kom ihåg det stora Babylon. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Och det här bilden som Jesus använder när han ska få utstå vrede och lidande och straff på grund av våra synder. Lukas 12:50. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte till det är fullbordat. Där ser vi också bilden av dopet som ett lidande dop. De svarade, det kan vi. Och Jesus säger till dem, ni ska få dricka och ni ska få döpas. Svaret som grabbarna ger är naturligtvis perspektivlöst och naivt. Varken Johannes eller Jakob skulle någonsin ha klarat av det som Jesus fick genomgå. De hade heller ingen av de kvalifikationer som Jesus hade i sin person som både Gud och människa och i sin natur som helt syndfri och utvald till Guds offerlamm. Jesus antyder emellertid här att Jakob ska bli martyr och Johannes tvingas lida mycket för Guds ords och vittnesbörds skull. För det fick de. Den stora smärta och sorg som lärjungaskaran fick uppleva i samband med Jesu avrättning blev deras erfarenhet av hans bägare och dop. Men deras sorg hade naturligtvis ingen försonande verkan. Men de fick utstå ett Kristus lidande i mästarens efterföljd. Men detta skulle en dag vändas i glädje och seger. Så säger Jesus att platserna på höger och vänster sida ska ges åt dem som de är beredda för. Och att han inte avslöjar det eller känner till det. Här hittar vi ett av de bibelställen som bevisar och beskriver sanningen i Filipperbrevet 2 om att Jesus, alltså under sin jordiska tid, inte räknade jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Det här är fascinerande. Under sin tid som människoson på jorden avstod Gudsonen, den andra personen i gudomen, från vissa gudomliga attribut och blev som en människa beroende av Fadern och den helige ande på ett mänskligt sätt. Under den här tiden kunde han säga till exempel: Fadern är större än jag, fastän han själv var 100% Gud. Han var jämlik i makt och härlighet och natur, men underordnade sig Fadern i funktion för din och min frälsnings skull. I denna återlösningens ordning så ankom det Fadern att ge de främsta platserna i himmelriket. Den ödmjukaste på jorden är den största i himmelriket. Och vi kan väl bara spekulera i om bröderna Zebedeusson som vi läser om idag verkligen var lämpliga kandidater. Ja, när de 10 andra fick höra om grabbarnas fråga så blev de upprörda över Jakob och Johannes. Och så blev det avundsjuka och bråk igen som det har varit i 2000 år i kyrka och frikyrka. Då kallade Jesus till sig dem och sa: ni vet att de som anses vara folkets ledare beter sig som herrar, men den som vill vara främst av er ska vara annars alla andras tjänare. Återigen upprepar Jesus tålmodigt sin undervisning om ödmjukhet som ett mått på himmelsk storhet, där han själv är den störste. 1 Petrus 5:3: uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för jorden. Ja, den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Ordet slav är doulos, och det betyder någon som tillhör en annan. En livegen utan någon egen äganderätt. Ironiskt nog så används doulos med största värdighet och dignitet i Nya Testamentet. Nämligen om troende människor som villigt lever under Kristi auktoritet som hans överlåtna efterföljare. Värdiga slavar. Wow, det är vad vi är kallade till i Herrens efterföljd och tjänst. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här står det mycket om. Psalm 49:8: ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr. Den kan inte betalas till evig tid så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen. Här står att det är omöjligt att ge lösen för en människas själ. Men Jesus kunde göra det, för han är Gud och för Gud är allting möjligt. Men Markus 8 och 37, vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Och svaret är ju naturligtvis ingenting. Första Timoteus brev 2 och 5. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Och temat tas upp i Efesierbrevet 1. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Och sist men inte minst, i första Petrusbrev 1 och 18. Halleluja! Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han gav sig själv till lösen för att vi skulle vara lösta och ödmjuka tjänare och inte bråka om position.